Låt oss be. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack, gode Gud, för all den nåd och välsignelse som du har bevisat emot oss in till denna stund. Ära tack för att du inte handlar med oss efter våra synder eller straffar oss efter våra missgärningar. Tack för att du är nådig och barmhärtig och att du vill vårt väl både för tiden och evigheten. Tack för allt gott som du har gett oss in till denna stund och tack framför allt för ditt ord, att du kommer till oss och talar till oss genom ordet. Och Herre, vi ber om din helige ande till att rätt kunna höra ditt ord, gör oss stilla. Och Herre, ge oss var och en vad du ser att vi behöver, du som känner oss var och en och känner alla våra behov. Du vet att vi kan inte själva ta något om du inte ger det. Men Herre, öppna du våra sinnen och gör oss mottagliga för vad du vill säga. Så att du också får utföra och fullborda ditt goda verk i oss var och en. Att vi kommer till en sann och levande tro på dig som vår frälsare. Och att du också får bevara oss till evigt liv. Jag vill lämna oss i dina händer. Kom och tala till oss och ge oss vad vi behöver. Allt av nåd för Jesus skull. Amen. Ja, vi har ju ett ämne vi skulle stanna inför denna stund, i mitt ställe eller istället för mig, hur vi vill uttrycka det. Och vi är hänvisade till en vers i första Moseboks 22 kapitel, den 13 versen där vi läser i Jesu namn. Abraham såg sig omkring och fick bakom sig då syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Jag vill få här se detta uttrycket istället för sin son. Vi känner nog till historien och sammanhanget här. Det är ju när Abraham fick befallning av Gud att offra Isak. Och vi skulle kunna stanna mycket inför detta, Abraham och hans situation. Han fick Guds befallning att gå att offra sin son. Din enda son som du älskar, gå och offra honom, säger Herren till Abraham. Och vi ser också att Abraham kände Gud och han följde Gud, aktade på Guds ord och han hade Guds ord som ledsnöre, rättesnöre i sitt liv. Hade Gud sagt något så var det det som gällde. Det Gud hade förbjudit skulle han inte göra och det Gud befallde det gjorde han. Sen fick förnuftet säga precis vad det ville och förnuftet säger ju emot detta. Och det är också så vi som kristna skulle ha det. Guds ord skulle alltid vara vårt rättesnöre. Det Gud har sagt, det gäller. Har Gud befallt något så gäller det. Har Gud förbjudit något så är det förbjudet. Och det är också när det gäller den frågan vad som är goda gärningar. Det är det Gud har befallt oss att göra i vår situation. Det Gud inte har befallt oss att göra som vi kanske ändå gör, det är inte självvalt, det är inga goda gärningar inför Gud. Men Abraham lydde Gud i allt och det ser vi här. Och hade Abraham gjort detta utan Guds befallning, ja då hade han ju varit en mördare. Då hade han varit en brottsling inför Gud, gå och offra sin egen son. Det är ju en fullständigt fel att göra på det sättet. Men nu fick han den befallningen av Gud, gå och offra din son. Och då var det en Gud behaglig gärning han befallde Abraham här. Det även om förnuftet sa helt emot. Och vi ser ju att Abraham, hur han handlade. Han säger inte, ja jag får ju fundera på det, jag ska tänka på det ett tag och så se hur vi ska göra. Utan det står att Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och gick. Han lydde Guds ord direkt när han fick det, och det är också efterföljansvärt. Och så är det viktigt att vi alltid följer Guds ord. Men vi skulle nu inte stanna i så mycket inför Abraham, utan nu var det Isak och hans situation som vi ska stanna lite inför här först. Jag vet inte hur gammal Isak var vid detta tillfälle. Han var, det kan vi inte säga exakt. Det står här i före detta kapitel att att Abraham bodde som främling i filisteernas land en lång tid. En lång tid, och vad det innebär det kan jag inte säga exakt. Och sen står det en tid här efter satte Gud Abraham på prov. Och när vi läser här sammanhanget så kan vi ju se att Abraham var en pojke. Men samtidigt så han hade erfarenheter, hade varit med om att offra, han visste hur det gick till. Han visste att det skulle vara ett lamm till brännoffer, det var det vanliga. Och det hade de inte vid detta tillfälle. Men vi kan också läsa att Abraham la veden på sin son Isak och själv tog han elden och kniven. Isak var alltså stor nog för att bära veden som gick åt till brännoffer. Så han kan inte ha varit så väldigt liten utan måste ha varit något äldre. Men exakt ålder det vet jag inte. Och sen ska vi veta att nu var detta Guds befallning. Det var Gud som sa till Abraham att han skulle gå och offra Isak, och så gjorde han det. Vi kan läsa om att han byggde ett altare och sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Ja, hur kände Isak det i denna stund? Och vi kan ju fundera mycket på hur detta tog sig ut när detta verkligen verkställdes av Abraham. Gick Isak frivilligt med på detta? Han hade frågat efter vara lammet till brännoffer, och sen ser han att det är inget lamm, och så börjar då Abraham att ta sin son. Han kunde kanske inte säga till honom lägg dig på altaret, utan här fordrades nog en kamp. Och Isak kanske gjorde allt motstånd han kunde, sparkade och slog och skrek. Han ville inte bli bunden, han ville inte bli lagt på altaret. Det vet vi inte, men vi kan ju tänka oss situationen. Att av sin egen far bli hanterad på detta sätt, bli bunden för att läggas på altaret för att offras. Den situationen hamnade Isak i här. Och det är svårt för oss att sätta oss in i detta, men det vi ska ha klart för oss det var att det var som sagt Guds dom eller Guds befallning. Det var Gud som hade sagt det. Och därför hamnade Isak i denna situation. Och det är ju samtidigt en bild av den dom som vi människor står under så som syndare, så som orättfärdiga inför Gud. Sedan Adams fall i lustgården så har vi synden i oss, och därmed har vi också syndens dom. Syndens lön är döden. Det är en dom som Gud har fällt över oss var och en. Syndens, du ska döden dö. Och Guds lag visar oss ju vad som är Guds vilja, och Guds lag har getts oss för att vi skulle lära känna oss själva som syndare. Lära se hur dana vi verkligen är i Guds ögon, och att vi därför också kommer i en sån situation så vi inser att vi är hjälplösa, vi är förlorade, vi är förtappade. Som Isak måste ha känt sig här. Han var ju hjälplös, ligga bunden på altaret när han tar kniven. Han kunde inte hjälpa sig själv, han kunde inte ta sig därifrån. Han låg alldeles hjälplös. Han kände sig förlorad. Han kunde inte rädda sin situation. Han var helt i sin fars våld och kunde inte hjälpa sig ur denna situation. Ja, han kunde väl också ha känt sig bedragen. Min far har lurat mig. Min far har bedragit mig som har handlat på detta sätt. Han kunde känna sig helt övergiven. Ingen var i närheten. Ingen kunde höra hans rop. Ingen kunde hjälpa honom i denna situation. Och detta är egentligen vår andliga situation. Sådana som vi är i oss själva inför Gud. Vi är syndare och som sådana hjälplösa och förlorade, förtappade. Vi har blivit bedragna av djävulen och vi är med rätta vara övergivna av Gud. Inte ha någon möjlighet att hjälpa och komma ur en sån situation. Det enda som skulle ligga framför oss, det var döden och förtappelsen, evigt förtappade, evigt förlorade så som syndare. Och det är viktigt att vi lär känna detta, att Gud får uppenbara det för oss. Vi kan läsa om vad aposteln Paulus skriver i Romarbrevet, där han beskriver det förhållandet som han vaknade upp över. Vi har det i Romarbrevets 7:e kapitel. Där talar han om från vers 7. Vad ska vi då säga, att lagen är synd? Nej, visst inte. Ja, lagen är synd. Så frågar alltså Paulus här, och det kan ju tyckas underligt. Men Isak kunde nog tycka så om sin far, att han syndar. Han dräper mig, det är synd, det är orätt, det är fel. Men Gud hade ju gett honom den befallningen, och så har Gud också gett oss lagen för att den skulle uppenbara vad vi är. Och så säger Paulus vidare, det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfälle och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Ja, här beskriver alltså Paulus hur lagen hade fått komma till honom och väcka honom över hans situation. Innan det skedde så var han, visste han inte av synden, han visste inte av begäret. Han levde efter lagen, trodde han, och menade sig på den vägen skulle bli salig och rättfärdig inför Gud. Men så kom det här att lagen som skulle föra till liv, den blev till död. Den blev till hans död. Han kom bort ifrån denna vägen att själv försöka göra sig rättfärdig. Han dog. Detta dog. Hans försök att göra sig helig, ren och rättfärdig. Han blev hjälplös. Han blev förtappad. Han blev förlorad. Och han säger också här, använder det uttrycket i alla fall i denna översättningen. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet. Bedrog mig. Detta som Isak kunde känna där han låg, bedragen av sin far. Jag har blivit bedragen och jag är förlorad och förtappad. Min far har lurat mig. Men detta var för att han skulle inse sin ställning. Och så vet vi att Paulus efter detta, hans jag blev dödat. Och han hade inte längre, levde inte längre under lagen för att på det sättet försöka göra sig rättfärdig inför Gud. Utan han hade här också fått se att en annan hade gjort allt i hans ställe. Och det är ju det som, ja, vi kan också stanna ett tag inför vad Martin Luther säger. Vi känner väl till honom, förmodar jag. Han talar ju om sin situation i, och beskriver det mycket väl i en sång. i sin situation när han vaknade upp över detta, hur då han var i sig själv och sin egen situation. Han säger att jag under Satan fången låg och kunde mig ej hjälpa. Den synd som rådde i min håg i grund mig ville skälpa. Min synd mig till förtvivlan drev, mitt samvets dom oryglig blev och helvetet låg öppet. Så såg Luther det när han vaknade upp över hur dagen han var i sig själv, när lagen fick komma in och väcka honom. Precis som Isak här, han såg sig bara död, såg bara döden framför sig, hopplöst, förlorad. Jag kan inte hjälpa mig själv, här är ingen annan heller som kan rädda mig. Jag är helt enkelt utelämnad och förlorad åt döden. Och det är viktigt för oss också att vi kommer till en sån situation att vi lär känna oss själva och vår nöd. Och så inser att vi är hjälplösa i oss själva och behöver hjälp om vi ska bli räddade och frälsta. Men Luther stannade inte heller där, liksom det inte gjorde för Paulus. Utan han kunde fortsätta, men Gud av sin barmhärtighet sin ögon till mig vände. Han såg i nåd min uselhet och hjälp av höjden sände. Ändock jag var av synder full, var han för mig en fader huld och lät sig om mig vårda. Luther använder uttrycket här, han hjälp av höjden sände. Och vi läser ju här om Isaks historia, att när Abraham lyfte kniven för att slakta sin son, då ropar Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarar: här är jag. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte har undanhållit mig din enda son. Och Abraham såg sig omkring och så fick han då se baggen som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Ja, vilka upplevelser har inte detta varit för Isak? Där låg han alltså i denna situation alldeles hjälplös, helt förlorad och förtappad. Så döden framför sig. Och så på ett ögonblick rösten ifrån höjden. Och så får han se detta, att det var en annan som blev offrad i hans ställe. Han fick leva, han blev fri. Abraham fick väl skära av banden som han hade bundit honom med. Han blev löst, han blev fri. Rösten från himlen räddade honom från situationen han var i. Och så fick han då istället se att en bagge blev offrad i hans ställe. En bagge som hade fastnat med hornen i ett snår, i ett törnsnår var det väl förmodligen. Och det pekar ju också för oss fram emot vårt ställföreträdande offer, den som skulle offras i vårt ställe. Vi skulle med rätta enligt Guds lag stå som skyldiga inför Gud till evig dom, evig död. Men vi får läsa om, och det är ju detta en förebild till, att det är en annan som har gått i vårt ställe. En annan som är offrad istället för oss. Vi blev skyldiga, men vi blev fria. Jag var skyldig, men friheten fick. Mina synder han bar och mitt skuldoffer var. O min frälsare, dyrbar och kär. Vilken ångest han led då på korset han stred, ty han tog all min synd på sig där. Det är detta Herren också vill föra oss fram till och visa oss, att det är en annan som har dött i vårt ställe. Luther uttrycker det så: till ende sonen sade han, jag måste mig förbarma. Far ner ut i det syndaland och lös de fångar arma. Från deras synd och stora nöd, fräls dem ifrån en evig död och låt dem med dig leva. Sin fader sonen lydig var, kom till mig här på jorden, i mänskligheten uppenbar är han min broder vorden. Sin kärlek ville han bete och frälste mig från allt det vi som jag förskyllt att lida. För mig sitt liv, sitt dyra blod, han ville inte spara, att för den dom mig förestod jag måtte tryggad vara. Han blev hos Gud min löftesman, ut i hans död min synd försvann, så är jag frälsad vorden. Ja, så fick Luther se detta också, att han fick vara ren, rättfärdig, helig, ha syndernas förlåtelse, ha frälsning och liv i en annan, i Kristus, som sändes hit till i denna världen. Och det är ju också detta som Paulus vittnar om på många ställen i skriften. Vi kan läsa i Romarbrevets 5:e kapitel och vers 8 till exempel. Där står det: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Kristus dog i vårt ställe. Det är viktigt att lägga märke till detta, just i vårt ställe. Det var för oss, för vår skull. Vi skulle med rätta lidit döden, men vi slipper. Kristus kom som ställföreträdare, som borgesman, och gick i vårt ställe till Golgata, till döden, och dog, tog straffet på sig, tog synden på sig och all det som vi annars skulle lida. Och vi kan läsa också i Galaterbrevet i det 3:e kapitlet och den 13:e versen: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannade var och en som blir upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus Jesus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Kristus blev en förbannelse i vårt ställe. Här har vi det också, det här ställföreträdande. Han gick i vårt ställe. Det var inte så att Jesus led för att han hade förtjänat det. Som ju också rövaren säger: vi lider där våra gärningar är värda, men han har inget ont gjort. Jesus hade aldrig gjort något som förtjänade döden. Och det måste ju också Pilatus konstatera när Jesus stod inför domstolen: denne man har inget ont gjort, och ändå blev han dömd till döden. Det var Guds väg, Guds befallning, Guds beslut att han skulle gå i vårt ställe. Och det gjorde han. Han lät sig hantera som han gjorde. Och han gjorde det frivilligt. Han säger till lärjungarna: se, vi går upp till Jerusalem och allt ska fullbordas som är sagt om människosonen. Han visste väl vad som väntade honom i Jerusalem vid påskhögtiden denna gång. Han kunde säga det i detalj till sina lärjungar. Och ändå så ser vi att Jesus gjorde ingenting för att ta någon annan väg, gå på något annat ställe. Han gick dit för att offras, för att lida, för att dö. Och han lät sig gripas: söker ni mig så låt dessa gå. Han gick själv, ensam. Han skulle själv trampa vinpressen, som det uttrycks i Gamla testamentet. Och ingen av folket var med mig. Så kan vi se, Jesus gick hela vägen, denna svåra och tunga väg. I ett Getsemane gick han och led, kom i sån ångest att han svettades blod. Och sen lät han sig gisslas, få ryggen alldeles söndersargad av gisselslagen, och med denna sargade rygg sedan hängas på korsets trä och hänga där fastspikad, lida döden för oss. Så älskade Gud oss att Jesus fick ta på sig vår skuld, vår dom och vår förbannelse. och så lidas döden istället för oss, för att vi skulle bli fria. Och nu är det så att nu får vi byta med honom och få livet istället, det eviga livet. Det är en gåva som Gud nu skänker oss. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och detta är något som Gud nu vill att vi skulle få upp ögonen för, att vi äger allt detta i vår frälsare, i Herren Jesus. Och han har friköpt oss, han har förlossat, förvärvat och vunnit oss ifrån våra synder, ifrån döden och ifrån djävulens våld, för att vi skulle leva under honom i hans rike och tjäna honom. Och det är som vi kan citera sånger här hela tiden, för det är så många sångförfattare som också har uttryckt detta på ett mycket bra sätt. Jag ska läsa några verser och en annan sång. Han har min arma själ så dyrt förlossat ifrån förbannelse och synd och död. Den gamle ormens huvud har han krossat, befriat mig ur syndafallets nöd. Fast Adams fall i varje lem jag känner, det allt är botat utav kvinnans säd. Fast syndens gift mitt samvete och bränner, mitt skuldebrev är fäst vid korsets träd. Så är jag friköpt, ingen dom mig fäller, till min förlossare är Jesus Krist. Hans dyra blod långt mer än synden gäller, hans skänkta oskuld skyler all min brist. Ja, min rättfärdighet där uppe sitter, på faderns högra hand på himlens tron, och fienden i huru arg och bitter, ej den kan skada ut i minsta mån. Och en annan sångförfattare pekar också tydligt på detta, då han säger: vi har en Gud som sig förbarmar och skänker nåd åt vem han vill. Han frågar ej den värld som larmar om jag får honom höra till. Han är min herde, jag hans får, som funnit livet i hans sår. Han frågar ej om jag är värdig, ty Kristus köpt mig med sitt blod och gjort mig inför Gud rättfärdig och tvagit mig i dopets flod och valt och klätt mig till sin brud, och därför är han nu min Gud. Vi har en Gud som oss förlossat och som betalat all vår skuld, som ormens huvud krossat och som är oss nådig huld. En Gud som ropar till en var: jag all din synd förlåtit har. Och hör nu, den synd som än ej är begråten, den synd som ännu håller dig. Känner du till detta? Synder som du inte har bekänt än nu och inte begråtet, inte ens kanske känner till. Hemliga brister. Och så har du inte, den håller dig ännu. Du kanske har svårt med synden, den fängslar dig på nytt och på nytt. Du kan inte göra dig fri från den, den håller dig ännu. Men hör, den synd som än ej är begråten, den synd som ännu håller dig, den är av Herren Gud förlåten och kan ej mer fördöma dig. Skall du till sist förlorad gå, så måste du Guds nåd försmå. Ja, så är det med synden, den är försonad. Missgärningen är försonad av Jesus vår frälsare. Han har lidit och offrat sig själv som ett skuldoffer för oss. Och därför är synden försonad och den kan inte fördöma dig. Inte en enda synd. Det som kan fördöma oss, det är otron. Att vi håller oss borta ifrån denna nåd som Gud vill skänka oss, som Gud vill erbjuda oss. Vi har i Kristus en fullkomlig frälsare som har gjort allt färdigt för oss. Och det är färdigt, och därför får vi också ta emot detta precis som vi är. Tro som du är, så får du tro Guds nåd. Och det är den uppmaningen vi också får. Att tro vad Jesus säger, hålla oss fast vid hans ord. Och det är något som också kan ge oss en verklig glädje om vi har sett hur dana vi är oss själva. Och så får vi se att vi har en sån frälsare som har gjort allt för oss. Allt är färdigt, allt är tillrätt, allt är betalt. Och vi får ta emot och leva av detta som Jesus har gjort för oss i vårt ställe. Och jag kan tänka mig att Isak tänkte ofta i sitt liv på denna situation som han hade varit med om. Han kom nog ihåg den här baggen som offrades i hans ställe många gånger. Vi vet ju inte särskilt mycket om Isak, men vi vet ju att han var blind de sista åren. När Jakob kom och bedrog honom så kunde han inte se, och sen levde han ju minst 15 år till. Medan Jakob var hos Laban och fick sina hustrur och så vidare. Men jag tror nog att Isak många gånger tänkte på denna situation. Han hade varit med om en gång i sin barndom eller ungdom. Han låg där på altaret och så blev han fri. En annan dog i hans ställe. Och denna baggen som hade fastnat med hornen i ett snår, det visar oss ju också detta med Jesus, törnekronan. Hans huvud blir krönt med törne. Denna baggen hade fastnat i ett törnsnår. Där hade han fastnat. Törnet är ju en bild av förbannelse. Marken bär törne och tistel för syndens skull, för förbannelsens skull. Och Jesus vet vi blir krönt med en törnekrona när han skulle offras på Golgata. Det är förbannelsen, men det är som vi har läst, han tog på sig detta helt frivilligt, och så får vi välsignelsen. Vi får välsignelsen i Jesus. Han har benådat oss med all den andliga välsignelsen i Kristus Jesus vår Herre. Och det är det budskapet som vi möts av idag. En annan har gått i vårt ställe denna svåra väg, och så får vi ta emot och tro och leva av vad han har gjort för oss. Och veta att detta är nog, detta är tillräckligt. Vi har ju också bilden, eller Paulus säger ju om Jesus att vårt påskalamm är slaktat för oss, nämligen Kristus. Det är Kristus Jesus som är vårt påskalamm som är slaktat för oss. Och tänker vi på förebilderna i Gamla testamentet så vet vi vilken oerhörd betydelse det hade också för dem att när påskalammet hade blivit slaktat första gången i Egypten och de strök blodet på dörrposterna, det räddade liv. Det räddade de förstfödda i varje hem. Annars så gick ängeln fram och dräpte de förstfödda i varje hem där inte blodet var struket på dörrposten. Men påskalammets blod räddade. Lammet slaktades istället för de förstfödda. Blodet blev till räddning. Blodet blev till liv. Och så fick de ju också mat och äta av detta offer. Äta av påskalammet. Och så har vi också den sanna maten och den sanna drycken i Jesus vår frälsare. Mitt blod är den sanna maten, mitt blod är den sanna drycken och mitt kött är den sanna maten, säger Jesus. Och han garanterar ju också att den som äter denna mat och dricker denna dryck, han har evigt liv. Evigt liv. Det är det eviga livets ord, det eviga livets mat som vi får här. Det är ingenting som bara har en kort betydelse här i tiden, utan det har evighetsbetydelse. Vi får evigt liv. Vi som skulle hamna i den eviga döden, om Gud skulle handla med oss efter vad vi har förtjänat. Men nu får vi istället evigt liv som gåva av Gud. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Där har vi allt sammanfattat och det gäller oss idag. Vi får tro som det står, tro på Jesus och vara saliga i honom. Och det har skett för oss alla. Det, vi äger förlossningen genom hans blod. Vi äger förlåtelse för alla våra synder. Och så vill Gud också på samma sätt göra detta viktigt för oss. Både vår egen hjälplöshet, vår egen situation. Vi är som Isak var på altaret, vi är hjälplösa i oss själva. Vi kan inte göra oss saliga, vi kan inte ta oss till himmelen själv. Vi kan inte finna vägen och inte vandra på den, utan det är Herren som får ta hand om oss. Det är han som får frälsa oss och leda oss på den rätta vägen. Men detta vill han så innerligt gärna göra. Han är den gode herden som vill ta oss som lamm i sin famn och bära oss ända hem. Och då kan vi också vara förvissade om att det ska lyckas även för oss, hur illa det än är ställt med oss. Hur illa det än har gått för oss på olika sätt, så är det inget hinder för vår salighet. Vi kan bli saliga på vad Jesus har gjort. Det är av Gud godkänt. Han är nöjd med Jesu försoning. Han är nöjd med det som Jesus gjorde för oss. Det som är fullkomnat, det som är färdigt. Och så får du också låta dig nöja med detta. Du kan icke tro, ack men käre så hör. Gud har ju sig själv inte skonat. Kom till korset, kom se lammet som dör. Dess blod har med Gud oss försonat och borttagit världens synder. Och har det nu verkat så kraftigt hos Gud att han helt tillfreds kunde bliva, så låt och du därmed dig nöja. Och det får vi göra och be Gud att han verkligen för det in i våra hjärtan och sinnen, att han får öppna våra hjärtan så att detta blir mottaget och blir stort för oss, att vi liksom Isak kan fröjdas över detta. Jag var förlorad men jag är räddad, jag är frälst, jag är, får leva därför att denna vädur, denna bagge dog i mitt ställe. Och vi har en mycket större ställföreträdare. Vi får fröjdas åt Jesus, vår frälsare. Guds egen son, ja Gud själv, som har gått i vårt ställe och gjort allt för oss. Ja, vi kan få be Gud att han öppnar våra ögon så vi mer och mer kan se hur stort detta är. Och må han därtill också välsigna dessa ord på våra hjärtan och vara med oss också i fortsättningen och välsigna oss för sitt eget namns skull. Amen. Tack gode Gud för att du vill tala till oss genom ditt ord. Och Herre, öppna våra hjärtan, gör oss mottagliga för ditt ord så att det får bli till den välsignelse som du vill. Att vi får se vad vi äger i dig, vad du har gjort för oss alla. Och Herre, verka en sann och levande tro hos oss och behåll och bevara oss till evigt liv. Ja Herre, så ber vi om din välsignelse över oss i fortsättningen. Tala du till oss var och en vad du ser att vi behöver. Allt av nåd för Jesus skull. Amen.